Kvinnor med funktionsnedsättning löper högre risk än andra kvinnor att utsättas för olika former av våld. Det visar undersökningar som sammanställts av Myndigheten för delaktighet. Den största undersökning som gjorts om våld mot kvinnor, presenterad 2014, visar att 34% av kvinnorna med funktionsnedsättning har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld efter sin 15-årsdag, jämfört med 19% för kvinnor utan funktionsnedsättning. Malin Ekman Aldén är generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.
Man har gjort en hel del studier och de visar på ökad utsatthet. Och sen finns det ju förstås vissa grupper av kvinnor med funktionsnedsättning som lever i miljöer eller som har en funktionsnedsättning som ökar ytterligare då risken, kan man säga.
Och tar sig våldet mot kvinnor med funktionsnedsättning särskilda uttryck?
Exempel som man har visat på i olika studier så är ju till exempel det här om små saker i vardagen. Till exempel om man är gravt synskadad, att en person i ens familj eller ens närhet väljer att gömma saker i till exempel i bostaden. Är man gravt synskadad är det jättesvårt att hitta en nyckel som någon har lagt under någonting. Eller att man, om man har ett rörelsehinder, någon placerar någonting man behöver på en höjd man helt enkelt inte kommer åt på grund av sin rörelsehinder. Det finns ju den typen av systematiska övergrepp som också man kan kategorisera. Såklart att det där blir ju speciellt om man har en funktionsnedsättning. Men sen finns ju all annan typ av våld också inblandat även när det gäller kvinnor med funktionsnedsättning. Sexuellt våld, våld i omsorgssituationer och sådana där saker.
Och finns det speciella sammanhang där risken för våld mot just kvinnor med funktionsnedsättning är särskilt stora?
Ja, alltså en klassisk sånt sammanhang är ju om man lever på någon form av institutionsmiljö. Där den sociala kontrollen är sämre och där man också är väldigt utsatt situation till personal som också är i en form av maktsituation. Psykiatrin kan ju vara en sån miljö till exempel om man är i sluten vård eller så. Men det skulle även kunna handla om LSS-boenden och den typen av miljöer. Sen vet jag inte, det är väl just det här beroendet som kan skapa, som är en risk oavsett liksom vem. Och det är klart att i familjen, alltså i det privata, så kan ju övergrepp ibland föregå utan att det finns ju ingen insyn i ens familj. Och om det pågår övergrepp där så är ju risken betydligt större att de aldrig upptäcks. Plus att du är ofta, om du lever i en relation, är ju beroende av din man eller partner eller vad det nu är. Barn kan det ju handla om. Och du vet också att genom att rapportera ett övergrepp, oavsett om det handlar om rent fysiskt våld eller annat, så finns det också risk att du så att säga, blir av med det stöd som är liksom livsuppehållande, det som är grunden i din trygghet. Och då väljer du kanske av och två att tvinga att stanna kvar och inte berätta om det som har hänt, såklart. Det är mänskligt och det här kan man ju se i många våldsrelationer, men det tror jag också i väldigt hög utsträckning förekommer bland kvinnor med funktionsnedsättning. Och därför finns också väldigt stora mörkertal.
Och när det sen gäller att få information om hur man bryter sig loss, när det gäller att få stöd av rättssystemet, så finns det också problem?
Ja, det kan vara svårt. Vi har ju sett till exempel i vår rapport att när det gäller skyddat boende, som kan vara ett alternativ om man är utsatt för våld, så är det inte alltid att kompetensen och kunskapen eller att det helt enkelt är fysiskt tillgängligt så att man på ett enkelt sätt kan komma dit och använda det stödet. Det finns fortfarande väldigt mycket fördomar och okunskap tror jag också i olika instanser som ska hjälpa till. Där man kanske inte blir liksom, man kan uppfatta sig väldigt ifrågasatt och kanske inte trodd på grund av sin funktionsnedsättning. Saker som man själv upplever som väldigt kränkande och som väldigt stora övergrepp kanske är svårt för en annan att förstå. Till exempel de här exemplen med att det kanske inte handlar om fysiskt våld, men att det väldigt systematiskt blir kränkt genom att någon gömmer saker, håller dem på avstånd, av vad det nu kan vara. Det är ju inte hjälp, man får sitta och vänta på en hjälp man absolut behöver för att göra någonting, gå på toa eller vad det kan vara. Det kan vara svårt för en, eller det kan vara svårt att bli bra bemött kring sånt. Vi ser också att för kvinnor som har en kognitiv nedsättning av något slag, det kan ju handla om psykisk sjukdom eller det kan handla om en neuropsykiatrisk diagnos eller om en utvecklingsstörning eller så. Att där blir bevisbördan också lite dubbel. Man ska dels är det så med övergrepp och våldsbrott mot kvinnor att det är ofta någonting som sker i en väldigt sluten relation. Det är svårt och det är två personer som talar mot varann. Det är svårt för kvinnan att visa kan vara att det faktiskt har skett ett övergrepp och det är generellt svårt. Men om du då lägger på att du har en person som har en kognitiv nedsättning, då minskar på något sätt rättssystemets förtroende för din utsago. Då får du ytterligare liksom någonting du måste klara av att. Därför tror jag att det också kan vara väldigt, väldigt tufft att anmäla och få rätt om man är i den situationen. Det tycker jag är ett jätteproblem. Och där finns det fortfarande dåliga verktyg och alldeles för lite kunskap i rättsväsendets olika delar. Från liksom den första insatsen som ofta sker av polis till åklagare och sen domstolar att faktiskt jobba med den här frågan för att inte den här gruppen av kvinnor ska komma i en mindre rättssäker situation än andra.
Och i rapporten talas också om osynlighet, att övergreppen inte ses som övergrepp.
Nej, jag tror att det finns fortfarande väldigt mycket fördomar kring funktionsnedsättning. Till exempel kring funktionsnedsättning och sexualitet och även kring funktionsnedsättning och våld. Barn som inte sällan, också, barn med funktionsnedsättning då, som blir också väldigt, väldigt hög och förmodligen kanske dubbelt så hög utsträckning utsatta för våld. Det kan vara barn som är väldigt utåtagerande, väldigt trötta föräldrar som inte förstår. Och det rinner över. Men när de här barnen kommer till habiliteringen, istället för att man som man skulle ha gjort med ett barn som inte hade funktionsnedsättning, man hade ganska aktivt tittat efter signaler som kunde tyda på våld, så bortförklaras de med funktionsnedsättningen. Nej, men den här barnet har ramlat, eller ja, han slår sig själv, eller ni vet, du vet den där typen av saker. Så att då är benägenheten att upptäcka och det är väldigt många kvinnor med funktionsnedsättning som också, där man helt enkelt inte förväntar att de är i relationer, de har inte sex och så vidare. Och då kan man inte heller upptäcka övergrepp, man har inte ens det scenariot framför sig och där är det ett jättestort mörkertal. Inte minst bland då, tror jag, kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar så tror jag att det där är en riktigt, men det kan gälla alla kvinnor med funktionsnedsättning. Har du svår rörelse, det är många som tänker att du aldrig någonsin skulle kunna komma i en våldtäktssituation och det kan du ju såklart. Men man tänker att det finns inget, du är inte en sexuell varelse för du har den här funktionsnedsättningen. Och det tror jag är mycket fördomar som ligger här också.
Och vad föreslår ni från myndigheten för delaktighet?
Ja, vi föreslår ju en massa saker skulle jag vilja säga i rapporten. Dels handlar det om att faktiskt få upp frågan på bordet, börja titta på den. I till exempel olika mätningar kring våldsutsatthet, alltså titta på den här parametern, leta efter exemplen. Och det är många myndigheter som, det är Brottsförebyggande rådet, det är polisen och sådär som behöver bli ännu bättre. Sen är det ju en rejäl kunskapshöjning som krävs. Man måste förstå vad det handlar om. Det behövs också tas fram olika verktyg för att stötta olika instanser som ska jobba med den här frågan. Och det kan ju se väldigt olika ut beroende på vad det handlar om. Sen måste just tillgången till information öka för de här kvinnorna och såklart också tillgängligheten till olika stöd. Och det kan handla om kommunernas socialtjänst som har ett väldigt viktigt uppdrag. Och sen den här typen av frågor kring skyddat boende, stöd i terapi, vad det nu skulle kunna vara. Och såklart också att skola, habilitering, syncentral, vad det nu skulle kunna vara, att de också blir uppmärksammade på att det här är liksom inget som man är befriad från för att man har funktionsnedsättning. Och de måste ju vara aktivt liksom också stödja och leta och hjälpa en person när de upptäcker att det här kan förekomma. Och så det är ganska mycket, vi har pekat på en hel rad av olika, och det är väldigt många olika aktörer som måste agera för att det ska bli bättre.
Vad kände du när du läste rapporten för första gången?
Så det här, våra rapporter är väldigt mycket en sammanställning av väldigt mycket som andra har gjort. Så att jag tyckte det kändes bra att få det samlat och jag tycker att det pekar på ett väldigt omfattande samhällsproblem. Och jag tänker ytterst egentligen ganska mycket på hur många kvinnor som lever i det här ute i samhället. Säkert kvinnor jag känner, säkert kvinnor jag har mött. Och framförallt många kvinnor som finns i våra olika funktionshinderorganisationer och sådär. Och jag tänker att det verkligen är viktigt med synligheten och att man liksom på något sätt tar bort den här stigmatiseringen kring det, så att de här kvinnorna känner att de har rätt att liksom träda fram, prata om sin situation och få ett relevant stöd. Och det är ingen liten fråga, det är jättemånga personer det handlar om.
Det sa Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet. Myndighetens rapport Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning går att ladda ner från myndighetens hemsida www.mfd.se.